Bra, då var det ett nytt fräscht avsnitt som Ole brukar säga av e-sportpodden.
E-sportpodden, heter
Heter
det
det inte
så?
så?
E-sportspegeln tror jag vi heter.
Jaha, fan.
Och ibland säger han till och med sprojlans nytt avsnitt, vad fan det nu betyder.
Jo, men jag har lite svårt att göra rätt saker enligt Ole-standarden.
Ja.
Men jag kör på det här ändå.
Ja,
Så
ja.
vi har en gäst den här veckan. Som heter Kevin Lindfalk Tundal, men i CS kallas du LDNN. Vad innebär det, Kevin?
Alltså själva nicket står väl egentligen inte för någonting speciellt. Jag tror det bara kom med tiden. Jag har haft så många nicks under mina år
Ja, jag
inom
också.
e-sporten. Men L-et vet jag, det står ju för mitt efternamn då, Lindfalk. Och jag visste att det skulle vara där någonstans. Men sen efter det så vart det en massa bokstäver. Så att det är väl inte mer än så egentligen.
Ja, men jag tycker att det ser nästan lite likadant ut, lite samma style som den klan du spelar för nu, eller säger man team, vad säger man?
Ja, man kan väl säga organisation,
Organisation.
laget.
Falk
Ja.
M, där är det också
Ja.
brist på vokaler.
Ja,
Ja, jo.
organisation låter ju betydligt mer proffsigt i alla fall, tycker jag.
Vi
Sen vet jag inte vad som är mest
börjar närma oss en
accurate.
mer proffsig era. Men du har jobbat också för Prima e-sport, eller hur?
Jajamän.
Vad var du där då?
Där var jag en general manager kallas det. Och att jag var väl också mer också en head of e-sports. Så jag tog väl hand om e-sportsavdelningen då för Prima. Under vad var loppet kanske 5 6 månader. Och då tog jag hand om spelare som idag spelar i Tier 1-scenen i CS. Så det är väl då ZTR som spelar i Ninjas in Pyjamas. Jaquinho som spelar i Fnatic.
Just det.
Och nu även LNZ som varit upptagen eller upplockat till NIP's main roster idag faktiskt. Så att det är ändå några spelare som jag har haft bra kontakt med liksom.
Bra merit.
Ja, men det tycker jag faktiskt att det är. Det har hjälpt mig väldigt mycket också att komma in i den svenska e-sportscenen på den nivån också. Skapa ett ganska stort kontaktnät på det sättet.
Om vi går vidare lite på din bakgrund här så har du ju coachat flera lag. Du började tävla på riktigt 2019.
Ja.
Och där insåg du att du hade potential och sen kvalade du in till elitserien vårsäsongen 2021.
Yes.
Och nu spelar du för Falken, säger man så?
Jajamän.
Och du är deras in-game leader,
Jepp,
förstår jag.
det stämmer. Det är jag som då, man kan säga att jag är kapten och eagle, så att det är väl jag som är farsan i gänget när det kommer till beslut och sånt.
Ung
Nej
farsa.
men det, ja faktiskt.
Men hur är det med ålder då? Alltså hur gamla är laget liksom? Vad har ni för åldersspann liksom?
Den yngsta i vårt lag tror jag är 19. Ja, 19 är han. Och sen det är från 19 till 22. Jag tror jag och en till i mitt lag är äldst. Så det är ganska jämn ålder skulle jag säga.
Om man kollar genomgående så här i elitserien, håller det ganska låga åldrar då, eller?
Ja, alltså jag tror förra säsongen var väl lägst snittålder av alla. Höstsäsongen 2020. Då tror jag en snittålder i elitserien var på 16 år.
Åh,
Och
jävlar.
jävlar.
Ja, så att men det, alltså, jag skulle säga att snittåldern just nu ligger på 2021 kanske.
Okej, men bara om vi pausar här och bara säger vad innebär det att spela i elitserien egentligen? Är det att man tjänar pengar på att spela eller är det bara att man är liksom på gränsen till att kanske bli en professionell spelare? Eller hur ska, vart
Jag
definierar
skulle
man
nog
det?
säga att det är emellan där. Det finns de lagen just nu i elitserien som har en lön. Kanske inte den största, men det finns ju några spelare där som har en lön och spelar fulltid. Men sen finns det också spelare som spelar där för att komma in i den stora scenen och visa sig liksom. Och det är väl därav tror jag att elitserien är ett bra varumärke för spelare som vill visa sig liksom. Det är ändå Sveriges största CS-liga, så att säga.
Mm, det är rätt coolt alltså.
Ja, men verkligen. Och de fick en ny huvudsponsor nu senast, eller dagarna som har varit. Vad tror du om Svenska Spel nu då? Vad tror du gör för skillnad?
Det är alltså Svenska Spel, bara för att förtydliga för mig då. Det är Svenska Spel som har...
Precis, Svenska Spel har gått in som huvudsponsor för Elitserien. Och de sponsrade ju redan sedan tidigare e-sportförbundet SESF.
Just det.
Jag tror det är bra. Det finns ju folk som ser det på ett negativt sätt, och det är väl att de resonerar att det bidrar med betting och de där dåliga sidorna som man ser mycket av, det är ur den amerikanska scenen, för där är det ju väldigt mycket matcher som läggs och folk bettar pengar för att folk ska förlora och så vidare. Men just i Sverige, som att i min åsikt, så tycker jag att vi är så långt bakom i hur regeringen och bara själva staten stöttar e-sporten. Om man kollar till exempel i Danmark och Norge, där en spelare till exempel på min nivå har en lön på 15 000. Men i Sverige så har vi inte en lön, för att det finns ingen backning av Sverige på det sättet när det kommer till e-sport. Så jag tror att det är bra att sådana här Svenska Spel och sånt där kommer in och visar att de också stöttar, för jag tror att det drar åt sig ögon som inte kanske är så involverade i e-sporten.
Mm. Men har alltså USA och Danmark, tror jag det var du nämnde där, har de alltså nationella ligor likt Elitserien då, eller?
Ja, okay. Ja, Danmark har ju vad har de? Ja, de har någon liga, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, men jag vet att de har en ungefär liknande Elitserien. Och Norge har någonting som heter Telia-ligan. Som är exakt, det är exakt som Elitserien, bara att det är norska spelare liksom.
Ja, ja, okej. Okay. Och de får alltså någon slags ersättning eller lön från staten för att spela i den ligan?
De får inte direkt ifrån staten, men det är väl mer att organisationerna som är grundade i Norge får ju liksom en sorts peng ifrån staten för att starta upp bolag och så vidare. Som jag vet att Sverige inte har på samma sätt.
All right.
Och därav så har de ungefär en minimumlön i Norge, kanske på runt 10 000 i alla fall.
Ja, och vi har diskuterat det här i podden flertal gånger, hur, alltså hur dåliga Sverige är på att släppa in e-sporten i värmen, om man säger så.
Ja, nu, ja.
Senast med det här Riksidrottsförbund-grejen.
Mm.
Så nu, vilket jag tycker är rätt konstigt då.
Så nu är ni lite besvikna på mig och de jag jobbade med, att vi inte lyckades få in oss i Riksidrottsförbundet.
Ja, men absolut. Det är ju till stor del ditt fel, Viktor. Personligen ditt fel, skulle jag säga. Du bär det övergripande ansvaret för att det har blivit så här som det har blivit. Så att,
jag har ju inte dåliga förväntningar på mig i min omgivning alls.
Nej.
Nej, men det skämt åsido. Jag vet inte vad jag ska svara. I söndags så gick vi ju upp på riksidrottsmötet som bara är varannat år. Och där stod vi två förbund och hade ansökt. Och vi fick ett nej. Det var väl cirka 60 röster för olika specialförbund. Men sen var det ungefär 100 som var mot. Liksom, så.
Jaha, det visste inte jag. Det var alltså ändå ganska mycket... förröster alltså.
Ja, jag tror att det var 6-7 olika specialförbund som pratade också efter anförandet, och de förklarade liksom att de ansåg att idrottsrörelsen behöver e-sporten, men e-sporten behöver inte idrotten. Så att vissa har kommit till ganska grov insikt, skulle jag säga, vilket då kan jag tycka innebär att när vi väl kommer in, så frågan är hur stor skadan är om man jämför internationellt.
Ja, märkligt alltså.
Mm. Men det är väldigt intressant det där. Det är kul att höra att ni diskuterar det där liksom. När det kommer till just spelarens situation då, för nu har vi ändå kommit in på det lite, att de andra länderna kanske är lite mer samarbetsvilliga. Hur skulle du säga, för jag vet att du och jag har pratat om det tidigare Kevin, hur en spelares situation är. Vad skulle vara önskvärt för att göra en e-sportkarriär möjligt i framtiden när det kommer till backning från större håll liksom?
Jag tror Sverige behöver inse vilken sorts marknad e-sport är. Och inte se det som att de här gamla reklamerna man såg förr i tiden där man tror att de sitter och dricker Jolt Cola och käkar ostbågar liksom. Mm. Jag tror att vi behöver inse att det är en av de största sporterna i världen. Jag menar, det är så enormt mycket pengar som går in i e-sport.
Yeah.
Och jag tror att för ungdomar, alltså jag tror jag är själv 22 och jag har vänner som är 15-14 år gamla som är jätteduktiga i CS.
Mm.
Men inte helt hjärtat vågar satsa på det för att de vet att det inte finns, alltså möjligheten finns ju där.
Mm.
Men alltså procenten att du lyckas ligger kanske på en 5%.
Ja, i bästa fall, tänker
jag. Ja, exakt. Och jag tror att Sverige behöver gå in med det här lite som att liksom om du spelar i division 1 i fotboll till exempel.
Mm.
Den klubben får ju stöttning från kommun och staten och sådär.
Ja.
Och där kan vissa spelare få en lön. Och jag tror att det är det vi behöver komma in på. Ja. För kanske lag i svenska elitserien, att är man ett lag där så ska man ha en minimumlön på kanske mellan 5 och 10 000. Så att man har ett kapital att kanske leva på i alla fall. Och det jag tror att det kan visa att man, det här är någonting som man kan satsa på att gå helhjärtat liksom.
Mm. Nej, men jag tänker att kulturen liksom, om man tänker e-sport som, alltså en kultur tjänar på det i längden, att liksom kunna backa folk likt en, ja men folkhögskola liknande som vi pratade om förut också, liksom att man kan få liksom köra något år eller två, satsa elhjärtat och få någon form av backning ekonomiskt eller,
ja.
Och samtidigt att man kanske gör någonting annat än att game också, visst så kan det ju vara, men att man kan göra någonting relaterat i alla fall.
Ja, men sen vet jag också, jag har ju några norska kontakter och de får ju också till exempel, om de inte har något jobb eller inte har någon inkomst,
mm.
Så har de ju någonting som är relaterat till e-sport, att de kan få ett bidrag för att kunna liksom leva på det,
mm.
Vilket ser jag, vad jag vet i alla fall, inte finns i Sverige.
Absolut inte, det kan jag inte tänka mig att det finns sådana bidrag.
Så att jag tror det är där vi behöver komma. Och jag menar, det kanske låter konstigt och fel, men jag tycker inte att människor som är 60-70 plus ska bestämma om e-sport ska vara klassat som en sport. För jag tror inte de riktigt förstår, och kommer nog aldrig förstå vad e-sport är för någonting.
Mm.
Oavsett hur mycket info du lägger fram, så de är fortfarande i sitt, de kommer leva kvar i sitt vad ska man säga, samhälle där de, hur de ser en sport. Så jag tror att du kommer behöva, precis som ni, sådana som Viktor som kommer in med ung hjärna liksom, som förstår vad det är och vad det kan tillföra till det ekonomiska systemet i Sverige.
Ja, alltså e-sporten är ju liksom utan tvekan en tillgång för ekonomin snarare än någonting annat.
Oh ja.
Det känns ju egentligen bara korkat att inte våga liksom släppa in e-sporten till att bli en del av men samhället eller sporter överlag liksom. Och att, ja. Att till exempel, jag är ju alltså Dota-spelare sedan 10 år tillbaka, och nu det här med att till, ingen liksom tv-kanal eller så har ens plockat upp att kolla på, att liksom sända International som blir här då i Stockholm till och med då i,
nej, men exakt,
slutet av sommaren. Det är ju alltså banalt, alltså det är ju helt sinnessjukt egentligen.
Ja, men det är även Majorn i CSGO kommer ju också vara i Stockholm, via Vici Arena.
Ja, precis. Det, ja, det, ja, jag sa Globen kanske, men det är ju där också som TI ska vara.
Exakt.
Mm.
Ja.
Vi hade ju faktiskt en gammal CS-spelare här också, så det finns undantag som bekräftar regeln. Vi hade ju
Jag har gammal, jag tänkte säga någon så här ex-proffs eller någonting, men du menar ju fysiskt gammal, alltså åldersmässigt gammal.
Ja, exakt.
Rick
LaRoche, han med Silver Snipers, han hade vi här i podden för några avsnitt.
Och ja, det, just det.
Det är så jävla klockrent att lyssna på någon som faktiskt vågar tänka bortom sin egen generation. Liksom.
Verkligen.
Det är skithäftigt. Men vad tror du om så här att man kopplar e-sportkarriärer mer till utbildningar? Det pågår ju nu arbete till exempel med samarbeten med högskolan i Halmstad till exempel.
Ja, alltså jag tror det är en jättebra grej att gymnasium börjar investera i den biten. Jag tror det är en jättebra grund att gå på. Men jag tycker att man kan lägga in mer resurser där. Jag vet att Hultsfred som jag har jobbat med, deras gymnasium, jag var ju coach för deras gymnasielag. De är nog det enda skolan som jag vet om, och kanske Grillska, som faktiskt helhjärtat vill ha in e-sporten som en riktig linje.
Just det.
Och det var väl en av anledningarna till att jag ville jobba med dem också.
Just det. Jag vet att Danmark har ju över 100 gymnasielinjer som har e-sport, medan Sverige ligger väl på kanske så här 35-40 eller något.
Är det så alltså? Okej, men om man bryter ner det då, vad är en e-sportlinje? Är det typ liksom som att gå, ja men jag gick, så var det till exempel, jag gick teknik då, men att man kunde gå teknik och så fotbollinriktning typ. Är det på den nivån man menar e-sportsinriktning?
Ja, alltså e-sportsinriktning nu, vad jag har förstått som, är i alla fall att om du väljer det så får du typ kanske 1-2 dagar i veckan där du har kanske en timme på den dagen där du får, ja, i deras ord, spela dator.
Spela dator, det låter väldigt töntigt när man säger så.
Ja, och det är väl deras ord liksom. Det finns ju ingen så här egentligen, jag tycker inte att det är en riktig linje, för att du egentligen, det du gör är att du tillåter ungdomar att bara spela dator i en timme.
Ja, så att, det låter som fel sätt att benämna det på i så fall. Ja. Och det är inte det som ska vara syftet då, eller att man ska få sitta och spela dator en timme som någon slags fritidsaktivitet. Det är inte det det handlar om.
Nej, jag tycker inte heller det.
Det är precis som att egentligen bara smälla upp en tennisplan på skolgården egentligen och kalla det tennisgymnasium.
Exakt, ja. Det är verkligen så där.
Ja, det är dåligt. Riktigt dåligt. Men vad tror du själv att e-sporten är på väg framöver?
Jag tror inte det finns någon möjlighet att e-sporten kommer försvinna eller tappa sin plats i samhället. Jag tror bara att det kommer med tiden vara så att speciellt Sverige bara får inse att e-sporten kommer vara en del av liksom sportvärlden. Det är tråkigt att det inte har hänt, men jag tror verkligen att det kommer hända. Jag tror definitivt vid nästa möte med Riksidrottsförbundet så kommer nog att e-sporten komma in. Det tror jag.
Och där är ju vi ett litet ansvar också att faktiskt knåpa ihop så att vi kan organisera, alltså så att det ser ut som att vi faktiskt på ett helhjärtat sätt försöker organisera. Nu är det lite svårt eftersom det är ju det här problemet, vi har inte resurser och sådana här grejer, så att alla kan inte helhjärtat lägga all tid på det, men jag kan tycka att vi har också ett ansvar att öppna upp och lyckas börja samarbeta, för jag har märkt att det kan vara lite knepigt faktiskt att kommunicera här och var. Det är inte alltid alla som vill samarbeta. Många tänker på egen intresse. Och där har vi faktiskt inom e-sporten ett jobb att växa också, skulle jag säga. Så vågar jag vara.
Ja, alltså jag tror man måste till exempel i en e-sportslinje, tror jag att det bästa hade varit att få in en sport, typ som ett kostschema, att man tillför med sånt. Att man har folk som faktiskt fokuserar på att det här är vad som gör det till en bra Dota-spelare, LoL-spelare, alltså vilket spel som helst. Att inte bara sitta framför en dator, för jag vet ju själv, hade inte mitt korsband gått ur så hade jag varit en mycket aktiv fotbollsspelare idag. Och det, jag vet ju att fysiken hjälper en datorspelare så enormt mycket. Mm. Och därav tycker jag att man kan ta, alltså, se det som en sport just på grund av utav den anledningen att du behöver någon sorts aktivitet för att göra det till en bra spelare oavsett. Mm. Det kan vara att gå ut och gå 30 minuter om dagen. Det kan vara att gå ner på gymmet och gå, lyfta vikter, whatever liksom. Och jag märker ju själv, bara att gå ut och gå och ta frisk luft i 20 minuter hjälper ju bara mig enormt. Så jag vet att det hjälper många andra också. Så att jag tror det är sånt man behöver ta in på e-sportslinjer i gymnasiet, att ha träning relaterat till att du spelar dator. Mm. Inte bara här, du får en dator, sätter dig och spelar en timme, sen har du samhälle och religion efter det liksom. Utan kanske ha en full dag bara med, som är relaterat till e-sport, där du har kanske 2 timmars lektion där du pratar om kost, sömn och så vidare. Och sen kanske bara en timme om dagen får du spela dator. För då visar också vad som behövs för att vara en bra spelare som är relaterad till någon sorts sport eller aktivitet. Mm. Och jag tror att det är det vi saknar i gymnasium idag.
Men om man tänker så här, hur tar du med dig det här till ditt arbete som coach och som spelare också? Att du pratar med dina lagkamrater om de här sakerna till exempel? Eller,
innan varje official vi har, alltså varje så här match, så brukar jag säga att ta 20-30 minuter, gör det ni känner för att vakna upp lite, gå ut och ta frisk luft eller gör 15 armhävningar, whatever, någonting som får adrenalinet att komma igång eller blodet och så vidare. Mm. Också det här med att inte dricka energidrycker, för det är inte bra. Visst, Nocco, kanske 1-2 om dagen, men vatten är det bästa du kan dricka oavsett. Det är inte så att du ser en fotbollsspelare gå och dricka en Red Bull när ni ska ta vatten i pauserna liksom. Och jag tror att det är exakt samma för en datorspelare. Mm. Jag tror vatten ger dig mer energi än att sitta och dricka en Red Bull. Så att det är mitt tips till mina spelare som jag coachar och spelar med.
Mm. Jag håller med. Jag kan till och med sådana här stressiga, till exempel inför att jag skulle vara med i TV4, så hade jag en vecka där jag var bara tvungen att sluta med kaffet för mitt hjärta rusade liksom, på grund av så här förberedelsenerver. Så det är liksom kroppen, om kroppen tar hand om dig själv, kroppen vill att du förbereder dig, du ska liksom förbereda dig för alla frågor som kommer komma, eller som en e-sportares fall, så här, hjärnan kommer hitta så här, men har du verkligen förberett dig, kan du strategierna, kan du det här i ryggmärgen, och då kommer du vara nervös om det är stora matcher, stora turneringar. Och den nervositeten som man brukar prata om då, den sätter ju igång allt, hela maskinet av sig självt. Du behöver inte trycka i massa koffein, taurin, socker som de har i de här produkterna för att bli taggad, utan snarare tvärtom. Över, liksom.
Ja, och alltså, jag kan ju ta som ett praktexempel över det. Liksom mitt största achievement inom CS, det var ju att kvala in till elitserien. Och jag kommer ihåg mina första 2-3 matcher, jag var ju supernervös liksom. Mm-hmm. Det skulle liksom sändas och kastas av jägaren som är liksom en CS-profil och varit det sedan tidigt 2000-tal liksom. Mm. Och då blir man får de här tankarna, man fokuserar på att man vill göra det så bra så att man glömmer de här viktiga parterna, att kommer ihåg flashes, smokes, allting som du behöver in-game för att göra det till en bra spelare. Mm. Det som hjälpte mig, det var att börja gå ut och gå 30 minuter om dagen, få frisk luft, fräscha upp hjärnan, sitta 20 minuter innan kanske och lyssna på skön musik som gör dig lugn och motiverad och liksom bara ta det lugnt och inte vara så upphetsad. Så att det återigen, allt sorts aktivitet gör dig bättre och lugnare. Därav tycker jag att det är en sport. Men man behöver inte vara smal och fit för att liksom räkna det som en sport, vilket jag tycker att många försöker få det se ut som att det är det som gör det till en sport. Och det är väl det man kanske behöver ändra sin syn på.
Mm. Men om man tänker att ni har... Ja, alltså jag kollar aldrig, jag är så himla bara insyltad i Dota, jag vet inget om andra spel egentligen. Men nej, hur mycket, visst kör man typ, hur många ronder kan det bli totalt i en match liksom?
Om det inte blir övertid i en match så är det max 30 rundor.
Mm.
Men sen finns det matcher som kan gå till 80 rundor.
Okay.
Vilket ungefär motsvarar 2 timmar.
Mm.
Så att det kan ju pågå jättelänge och det kan pågå alltså gå jättesnabbt i en match. Det beror helt på vad sorts motstånd du har och hur mycket du har liksom prepared inför en match. Mm.
Men är det då liksom de här max 30 runderna och så är det klart, eller är det bäst av 3 eller bäst av 5 och så också, eller hur brukar det vara?
Det bästa av 5 brukar oftast vara i proffscenen om det är en stor, jättestor turnering.
Mm.
Men annars är det I våra matcher som vi bara spelar just nu, så är det bara best of ens. Så det är ganska skönt. Okay. Men till exempel, kommer du till slutspel så är det alltid BO3 oavsett.
Jo, för det jag tänkte på när jag ställde frågan, det är liksom, när jag har spelat mycket turneringsdot och sådär också, så blir det ju ofta att man ska liksom, det blir alltså typ 5-6 games i rad och så sitter man där som en kokt potatis efteråt liksom. Man är helt förstörd, och jag upplevde ju då också att jag jättegärna skulle velat ha lite paus emellan, om man körde bäst av 3 då, i alla fall mellan de olika bäst av 3 matcherna, så att man på något sätt kan få refilla sin energi eller ta lite luft eller vad man nu har för rutin liksom, för att det är nästan omöjligt att leverera liksom 2 back to back eller 3 till och med sådana matcher.
Oh ja, det krävs mycket mentalitet för det. Och jag tror att när jag har spelat BO3 så är det ut och ta luft och bara andas utomhus. Det var det bästa som har hjälpt mig faktiskt.
Mm.
För det fräschar upp ens hjärna lite och man blir lite mer aktiv till nästa match. Så det är väl det jag har fått tag in som spelare.
Mm. Hur går det nu då för dig med Falken?
Det går bra. Vi spelar just nu i ISEA heter det. Det är väl en europeisk liga kan man säga. Där vi ligger 7-2 just nu.
Mm.
Och sen spelar vi precis börjat i en ny liga som kom den här säsongen som heter Leagues. Prime League Sweden. Där ungefär 80% av elitserielag spelar också. Det är en helt ny liga som har sponsrat LoL-turneringar innan då, som man nu har börjat satsa på CS också. Så där hade vi hade egentligen vår första match igår, men motståndarlaget lämnade en VO walkover. Mm. Så att vi just nu ligger vi 1-0 där, men vi har träningar nästan varje dag. Så att det rullar på tycker jag faktiskt.
Hur ser en träning ut?
Vi har ju nästan alla förutom de 2 yngsta då, 19 och 20, har ju jobb. Så att vi brukar ungefär börja vid 6 och avsluta vid 11. Och då kör vi då från 6 till 7 har vi teori. Där vi går in på någon mapp, där den mappen vi ska träna för dagen då. Och ha teori där i en timme. Sen har vi 3 scrims efter det, alltså 3 matcher som man träningsmatcher typ.
Mm.
Och sen när de är klara så efter det så sätter vi oss och diskuterar lite vad vi tyckte gick bra, dåligt. Och så brukar vi avsluta med att varje person får kolla på ett individuellt demo. Och demo är då att man kollar på kanske en proffsspelare, hur han gör det, vad kan jag ta från honom som kan göra mig bättre liksom.
Mm.
Så att jag skulle säga att från när jag vaknar som kanske runt 10-11 där till 6 har jag min fritid där jag kan kolla serier eller vad jag nu vill göra, träna. Och från 6 till kanske 3 på natten är det bara CS-relaterat. Så att det är mycket CS, men jag tycker att det är kul liksom, så att jag väntar ju bara på att kunna livnära mig på det här.
Mm.
Ja, ni är ändå ganska uppstyrd upplever jag då, med ett visst schema varje dag, och ni verkar ha gjort en plan liksom vad
Hur ja, det är väl lite mitt jobb att göra det som kapten och igel. Det är väl det som jag tillför på utsidan av servern. Det är väl att sätta upp ett schema så att man har ett, liksom någonting att gå efter, för annars kan det bli väldigt rörigt och det är inte bra heller.
Nej.
Man kan ju, det är som en caster i proffsvärlden, Forin, om ni vet om det är. Han sa ju det att en vanlig arbetsman eller kvinna som kanske jobbar på kontor använder, kanske har runt 100 små saker som ligger i hjärnan liksom, och hon behöver tänka på, eller han. En CS-spelare på min nivå uppåt, vi behöver tänka på 1500 lineups på en server, på map, varje mapp, där man ska kunna flashes, smokes, molotovs. Och det här ska du kunna och refresha varje dag för att kunna bibehålla det du, där du vill vara och vill komma till. Så att folk som tror att man bara sitter med sina händer och klickar på saker, det är så långt ifrån det man kan komma. Liksom. Det är, jag tror liksom, oavsett hur mycket jag skulle förklara för någon som inte är en e-sportare, så jag tror inte de skulle kunna ens förstå hur mycket en e-sportare behöver tänka på när man väl sitter och spelar. Det är inte bara att klicka för att skjuta någon eller farma i som man gör i Dota och sånt där, utan det krävs så mycket, mycket mer. Och det är därför jag verkligen älskar e-sporten, för att det är en sån tuff, alltså, sport att utöva, men man inte tänker på det. Så det, jag tycker det är riktigt intressant att prata om sånt.
I Dota är det ju, uppdaterar de ju hela tiden och ändrar förutsättningarna. Och jag förstår ju när du säger det där att man måste hela tiden uppdatera sig. Vad är det mycket trender då liksom i någon ny stratt som har slagit igenom, eller vad är det man behöver justera för? För jag kommer ihåg när jag själv spelade, det var ju liksom på 1.6-tiden. Som jag körde på en hyfsat hög nivå. Jag kommer inte ihåg, det var inte så jättestora ändringar i spelbeteende, men när det hände vissa saker, då var det ju några som var snabba på bollen och var riktigt vassa på den, och det var nästan svårt att ens värja sig mot, även för man visste att de skulle göra det.
Ja, alltså, till exempel, för att man ska kunna förstå det för folk som kanske inte förstår hur taktik som funkar, men jag spelade ju LoL, League of Legends, 2013 till 16 däremellan, på ganska hög nivå. Jag tror som högst var Master och Challenger, som är det högsta du kan vara där. Och där är det ju konstant meta changes då, alltså att gubbar blir bättre och sämre, hur du ska utnyttja mappen blir annorlunda nästan varje månad. Och i CS kontra då, så är det till exempel att ena månaden, eller halvåret till och med, det, alltså jag skulle säga att metan skiftar mellan typ 6 månaders uppehåll. Och det kan ju vara allt ifrån att den här smoken som jag la för ett halvår sedan inte alls funkar lika bra som den här nya smoken, fast på samma ställe. Det är bara att man lägger den från ett annat ställe. Så det gäller hela tiden att hitta nya sätt att utnyttja en strat på. Och det är väl det som gör ett lag bättre än det andra. Det, man kan ta som exempel, vi mötte ett ryskt lag förra veckan som egentligen ska slå oss jättehårt, för de har mycket bättre individuella spelare. Men vi vann just av att jag och Miguel hade bättre strats, och vi kunde jobba bättre som ett lag. Och det är för att vi läser metan på ett helt annat sätt än vad de gjorde, och därav vinner vi på det. Så jag tror att det viktigaste man kan göra är väl att hela tiden hålla sig uppdaterad på vad som är nytt och fräscht, men även våga ta in nya initiativ. Jag kan sitta på våran server kanske 2 timmar helt själv och bara hitta nya saker som man kan göra, och sen ta med det till dagen efter när vi ska träna med laget då, och bara visa dem att grabbar, det här var vad jag hittade, vi kanske borde testa det idag. Och då märker man om det här var jättedåligt eller det här var jättebra. Så att det kan både vara, jag ska säga att LoL och Dota är definitivt svårare som en strat caller än vad att hitta, typ hitta nya saker än vad CS är. CS är mer att du behöver vara smart. Du behöver kunna läsa vad dina motståndare gör. I LoL handlar det mer om att du är mer en taktisk person, att du läser av en meta. Det är inte samma sak i CS. Det är ganska svårt att förklara om man inte har spelat båda spelen, men
ja.
Jag tycker att CS är ett väldigt roligt spel på det sättet att man måste hela tiden uppdatera sig.
När du bygger strategier, vad brukar du typiskt tänka på då?
Jag brukar väl tänka mer på vad är det som gör den här taktiken bra och vad kan göra den dålig. Så att man måste alltid tänka på till exempel varför just de här smokesen är användbara.
Mm.
För det finns de här amatörlagen till exempel, de kanske ser vad ett proffslag gör, men de fattar inte varför de gör det.
Mm.
Och det är det jag alltid försöker tänka på när jag kollar på till exempel demos och proffslag, hur de spelar. Att varför gör de det här? Vad är deras slutmål med att göra den här taktiken? Och när man börjar förstå det, det är då man kan börja sätta upp saker. Och sen gäller det, alltså, väldigt mycket handlar också om att du måste veta hur dina motståndare spelar. Jag skulle säga att på en viss nivå kan du aldrig gå in i en match utan att veta vad motståndarna, hur de gillar att spela. Man kan sitta 1000 timmar och träna på att bli bra på taktiker, men vet du inte hur motståndarna spelar kommer du aldrig kunna implementera dem och göra dem bra.
Men fan Jonas, är inte det här någonting för dig då?
CS.
Ska du inte ändra till Counter-Strike överhuvudtaget?
Nej, det är fan för sent nu. Nej, men det går inte. Jag håller mig till Dota, tror jag.
Jag var faktiskt inne och spelade för typ 2-3 år sedan. Och då menar jag att då, jag har inte spelat sedan 1.6. Jag tänkte så här, nu ska jag visa de jävlarna. Och fan vad slaktad jag blev alltså. Det var så jäkla pinsamt, för det spelar ingen roll liksom vilken server jag tog, hur jag vred och vände på saker. Alltså så här, det är ju liksom inte en färdighet jag fick med mig från att jag var ung och skitduktig till Nej. Att liksom nu som äldre kunna plocka fram pingisracket och visa att man var en gammal ungdomselit. Så det var inte alls samma sak, utan de lägger helt andra timmar, de är helt mycket mer skickliga, de var mer Det går fort.
Ja, det är stor skillnad. Men Kevin, har du haft någon sån här riktigt bra idé enligt dig som du varit så här ihärdig och envis med, som kanske inte var så bra idé, som inte funkar, men som du liksom fortsatte att pusha? Har du haft någon sån?
Ja, det har jag väl. Men det roliga med det var att det tog mig ungefär 3 månader innan den taktiken började faktiskt funka.
Mm-hmm.
För att det var en flash. Och en flash är då typ som att det gör en motståndare där det är bländad så att den inte kan se någonting. Och just den flashen la vi fel. Så att när jag hittade den riktiga line-upen för den flashen, då satt den.
Mm-hmm.
Så det var nog första gången och sista gången, hoppas jag, som en strat jag kom på funkar faktiskt.
Men var det en sån här grej som dina lagkamrater bara, nej, måste vi göra det här en gång till?
Ja, det var faktiskt så. De sa det, du måste sluta med det här, det funkar inte. Men jag satt varje dag nästan och bara försökte hela tiden göra den bättre, för jag tyckte att den var så bra. Mm. För jag såg ju potentialen i det. Jag fattade bara inte vad det var som inte funkar med den. Och eftersom att jag hade inte sett något annat lag använda den, så visste jag inte heller, jag hade ingenting att gå på, om man säger så då. Så att det var nog där jag insåg att jag är smart spelare faktiskt. Och att det var då min nivå kanske höjdes ett snabbt faktiskt.
Mm.
Fan vad nice. Fast jag trodde nästan att Jonas var ute och fiskade efter failure. Han gillar när det går dåligt för andra. Han är lite sadistisk.
Det ska gå dåligt ett tag och sen ska det gå bra. Då tycker jag det blir
liksom, det har du också gjort, tro mig.
Dag.
Ja. Jag har Alltså ända från 2000, när jag började alltså spela seriöst, alltså att jag try harder då, som var typ så här 2016 när jag var 17. Mm. Alltså jag var ju jättedålig fram till i två år, fram till 2019. Jag tyckte jag var jättedålig. Jag spelade inte alls med så bra spelare. Sen tack vare en god vän som heter Nickar och Edo, så tog han in mig under sina vingar, kan man säga. Han var ju då varit i USA och spelade som proffs. Och han, ja, vi började bara spela. Han, jag började kolla hur han spelade och jag lärde mig av honom. Och sen gjorde då vi ett kompislag, kan man väl säga. Inte så här att vi satt och tränade, utan vi spelade bara för att vi var så pass duktiga tillsammans ändå. Och det var vi fem som då kvalade in till elitserien. Och tyvärr nu har vi då splittrats. Men det var nog tack vare han, skulle jag säga, som jag har varit en duktig CS-spelare. Mycket av det han lärde mig och motivationen han gav mig till att vilja bli bättre också, faktiskt.
Jag tror att man måste ta rygg på någon, eller att man måste vara några stycken som funkar jävligt bra ihop, som har turen att liksom hålla ungefär samma nivå under i alla fall en viss tid. För jag kommer ihåg, jag märkte satan vilken klanhora jag var, som man sa på den tiden. Säger man kanske fortfarande, det vet jag inte.
Nej, inte något jag har hört i alla fall.
Fan också, du får ta det med jägaren och säga att man ska återinföra. Nej, men så sa man på den tiden i alla fall. Och nej, men man hoppade mellan olika klaner och sen skete sig där och skete sig där. Men det var under en period som jag funkade jättebra med några, och då tog vi verkligen några enorma jäkla kliv i utvecklingen. Och det var bara för att vi lyckades hålla ihop så pass länge. Och så var det någon kille då, som jag kommer ihåg, som jag sa så här: den där killen kommer aldrig lyckas. Han gör så jävla spåniga grejer. Han är inte seriös, bla bla bla. Jag hade spelat med honom ganska länge. Han var duktig på pubs liksom. Så att man envisade som att man skulle ha kvar honom bara för att han röjde på pubs. Men sen så lämnade vi honom, och sen tog det ett år, såg han igen. Då hade han ju liksom tagit rygg på några av de bättre och blivit grym liksom. Bara för att han typ fattade att jag kan inte ploja, för laget hatar mig när jag gör det. Och
Det var lite så min resa också var. Alltså, jag kunde ändå panga och skjuta HS när det var på servern i en pugg liksom. Men det var ingen lag som ville spela med mig, för att de tyckte inte jag var tillräckligt bra för att spela i ett lag. För det är en otroligt stor skillnad på att spela i lag och spela i pugs. I lag, där ska du alltid... Du får inte tänka på dig själv i ett lag. Det är ganska dumt om man är en sån spelare om man gör det. Utan du skulle väl alltid vilja utveckla laget samtidigt som du utvecklar dig själv. Och det var nog det han lärde mig ganska mycket om, att hur man sitter på sig själv när man spelar ett lag. Hur man utvecklar sig själv samtidigt som man utvecklar sitt lag. Och det var där jag började kolla på demos. Jag började lära mig spelet. Jag började fatta hur man rör sig på mappen och varför man gör en grej och inte bara gör någonting liksom. Så att jag tror inte det finns någon spelare i historien av e-sporten som inte har, som Victor sa, tagit ryggen på en bättre spelare och sen blivit bättre för att man har lärt sig av den personen. Det är kanske Getright. Han var ju en jättepuggy aimer. Men sen kom han in i lag. Han började komma med Forest, som redan var en väldigt etablerad, duktig spelare.
Han spelade jag faktiskt med, när jag var ingen. Alltså bara några gånger.
Så att jag tror att alla spelare har någon gång i sin karriär, tack vare någon person, kanske kommit in bättre i scenen och gjort sig själv till en bättre spelare.
Ja, men så är det ju verkligen. Alltså när jag började spela lag i Dota, ja, det var väl när jag försökte bli lite proffs i alla fall. Det var ganska länge sedan då, 2013-14, lite 15 kanske sådär. Men då, alltså, jag hade ju spelat några år innan det också, och mycket LoL och Dota 1 och sådär innan. Men jag blev ju otroligt, otroligt mycket bättre på liksom, de åren som jag liksom satsade på sporten och gjorde research på mig själv och mina medspelare, och liksom man satt och diskuterade som ett lag och gick igenom replays och hela den här biten. Man lär sig så sjukt jävla mycket på det. Och, ja, men som du säger, att funka som ett lag också, inte bara som en individ. Det finns ju hur många pubstars som helst som är hur bra som helst själv när de spelar. Men i ett lag så av diverse anledningar så funkar de inte. Det finns ju vissa, om jag tänker Dota, som bara helt enkelt är rövhål liksom. Ingen vill spela med dem. Så de funkar ju inte i ett lag liksom.
Nej, precis. Det finns ju tusen av sådana spelare i Sverige faktiskt. Med fel attityd gentemot andra spelare. Och jag skulle säga att det är det största problemet också med svenska e-sportscenen. I alla fall i CS. Jag har faktiskt inte alls bra koll på hur det funkar kanske i Dota och LoL bland svenska spelare. Men jag vet definitivt att i CS så det är mycket toxicity.
Ja.
Och det är väl någonting man kanske borde jobba på. Men det är också svårt för att det krävs så mycket för att få bort det. Jag tror att det är upp till varje individ bara att lära sig att liksom försöka hjälpa folk istället för att trycka ner dem.
Absolut. Och spelar man Dota och spelar pubs och hamnar med svenskar i sitt lag. Man hör när de pratar i micken, det här är en svensk. Det är ju det värsta man kan tänka sig när man spelar pubs. Svenskar är ju genomgående nästan alltid otrevliga som fan. Och riktigt så här smagga. Att man, de tror att de är bäst jämt och ska alltid sitta och klaga på andra i micken hela tiden. Ja. Så här dryg ton. Så är, ryssar har ju, de har också sin charm liksom, att de sitter och skriker på en på ryska och så. Men det kan jag ändå skratta åt. Men när någon annan svensk kommer och ska vara dryg som fan mot hela laget, då tappar jag det totalt. Alltså, de tiltar mig mer än någon annan i datorspel.
Ja,
alltså.
Ja, men definitivt.
Fan, vad underbart att höra att du har liksom en...
Jag hatar svenskar i e-spel. Alltså. Det är det värsta folket.
Jag hatar svenskar i e-sport. Nej, alltså,
ja, men det är inte ens en överdrift.
Men jag tror att vi har ju varit inne lite på vilka resurser som går till e-sporten och sådär. Tror ni inte det skulle gå ganska fort att få spelare att börja sköta sig och bli lite ordningsammare om laget som man tillhör satt med liksom en pengabinge i handen och bara så här, ja, nej, men vadå, då får du inte spela för oss och då får du inte pengar. Då tror jag att det går ganska fort att bli disciplinerad, sköta sig, lyssna på kaptenen.
Oh ja. Jag vet till och med att det är så i många, vi hade så faktiskt i Prima. Det var väl ingenting som var egentligen officiellt, utan det var någonting jag sa till spelarna, att sköter ni det inte, då vet ni vad dörren är liksom. Det var någonting jag var väldigt mån om, att inte vara elaka eller vad man ska säga mot varandra. Det är som en lärare till mig sa en gång, lärare då menar jag, alltså någon som hjälpte mig inom CS. Han sa det att som ett lag, när ni är på servern, då är ni som en familj, som brödraskap, ni ska älska varandra. Utanför, fine, där kan ni vara, behöver ni inte spela med varandra om ni inte vill. Men när ni är på servern med varandra, då ska ni vara som en familj. Och jag tror att det är någonting som man behöver implementera. Kanske gymnasium, överallt i bara själva lag. Liksom att visa ni någon sorts internetmobbning, tycker jag att det är. Så jag vet, då är det bara hej då liksom. Jag tycker att det är någonting man verkligen borde satsa på.
Helt klart.
Men är ni i din karriär än så länge, är man bra på att ge konstruktiv feedback då? För jag kan tycka att ibland så tänker man på liksom kärleksfullhet, brödraskap mellan de man spelar med, men man glömmer bort att det är kärlek också att ge feedback som folk behöver. Att inte bara så här, låta någon gå på samma jävla mina gång på gång på gång. För det kan ju också vara ganska fult att låta någon göra. Liksom. Ja. Man ser att han är skitdålig på det där och så säger man inte ens någonting.
Nej, det är faktiskt någonting jag, i alla fall i varje lag jag har spelat med, försökt vara väldigt öppen med. Till exempel nu i Falke då, när vi drog ihop våran lineup, då var det första jag sa liksom, det var att konstruktiv feedback är den bästa feedbacken vi kan ge varandra. Och jag sa det, jag kommer aldrig ge kritik till någon med en dålig intention, att liksom för att vara elak, utan jag kommer alltid ge feedback till dig som person för att hjälpa dig och för att jag tycker att du är en bra spelare och att jag vill se dig utvecklas. Men jag vet också att det är många spelare som inte kan ta kritik. Jag vet att i föregående lag så har jag haft spelare som har blivit jättesura för att man ger dem kritik, och då ska de börja säga att du är skitdålig på det här också. Och ha den attityden. Så att liksom, jag tror att det har mycket med ålder och mogenhet att göra, oavsett. Jag tror, alltså, det vill bara kolla vilken sport som helst. Alltså, jag kommer ihåg i mitt fotbollslag när jag var 15 år. Vår tränare, han var jättehård och han skrek och allting. Men det var en spelare som inte kunde tåla sånt. Så han var ju ledsen varje gång tränaren var hård mot honom liksom. Så att jag tror att man lär sig med tiden och hur man kanske är som person, rätt och sagt.
Men det är här också vikten av liksom kompositionen av spelare i ett lag blir så jävla viktig också. För att, som du säger, i ditt förra lag, där det kan ju vara en stor anledning till att det kanske inte funkade som det skulle. Liksom, att man har fel spelare på fel plats. Ja, jag menar det. Och då, det är alltså för att man ska kunna ge konstruktiv feedback och liksom både ge och ta emot det. Då tänker jag att man måste vara på en plats där man liksom kanske litar på varandra, har respekt för varandra och kanske trivs i varandras sällskap liksom.
Ja.
Och liksom har man det räcker ju med en snubbe då, som i det här fallet. Jag har också varit i sådana situationer som inte klarar av liksom reglerna i laget, eller liksom att försöka bidra till någon slags positiv stämning, eller att man liksom försöker ha kul ihop och sådana saker. Det påverkar ju alla andra fyra spelare jättenegativt liksom.
Ja, alltså, jag tror att du kommer aldrig lyckas i ett lag om du har en eller två spelare som inte klarar av varandra.
Nej.
I ett fotbollslag är det annorlunda. Där har du, jag vet ju själv, jag gillade inte varje spelare jag var med på planen liksom. Mm. Men vi, till exempel vår organisation, är jätteduktiga på det här med att någon gång då och då bara höra av sig, liksom kör någon teambuilding-sak liksom, att man träffas i Teamspeak då, som vi använder, och kanske kolla, ja, vi brukar sätta oss och kolla på YouTube så här, på roliga videos bara för att skratta, ha lite kul, snacka skit, ha lite roligt tillsammans, för det hjälper mycket. Och vi ska ju snart, ja, vad, kanske om 2-3 veckor åka på bootcamp i Östersund då, där de har sin lokal.
Fan vad roligt.
Ja, då ska vi nog göra en del teambuilding grejer tror jag. Så att sånt är viktigt i lag.
Ja, det där är fan det bästa. Så de jag har spelat, jag har ju kört med samma gäng i Dota sen kanske 2013 eller någonting. Nu är det ju, det är ett tag sedan nu liksom. Ja. Och det bästa som jag har tagit med mig är ju när vi har träffats IRL. Och det har varit en kanske 5 gånger över åren liksom. Vi har mötts upp alla i Stockholm och hängt typ en vecka och sådär på sommaren och sånt där. Och det har ju, alltså, det är ju svetsat ihop oss något oerhört liksom, både som kompisar självklart, men jag upplever även att det får viss positiv inverkan på att spela ihop, eller liksom att, menar, att göra allt tillsammans. Man blir liksom sammansvetsade på ett annat sätt genom sådana interaktioner. Jävligt bra grej tror jag.
Ja, men jag menar, jag har ju mina närmsta vänner från e-sporten skulle jag säga.
Samma här.
Man har fått väldigt nära kontakt med många spelare, och jag har ju vänner från Ystad till exempel, som jag började spela med när jag var 13. Fortfarande liksom, det är en av mina bästa vänner nu. Och även fast de har slutat spela så håller vi fortfarande jättebra kontakt, och jag åker ner och träffar dem ibland. Jag spelade ju nu under elitsen, så spelade jag ju för Ystads IF, deras handbollsförening då, som startade upp en e-sportsorganisation.
Ja, just det. Skitcoolt.
Och då bodde jag där nere i 2-3 månader. Och då liksom fick man ju varje dag träffa sina vänner liksom, och det hjälpte ju enormt mycket, till och med på servern, för att man fick vara nära sina vänner och liksom någonstans man trivs. Sen är ju, i min åsikt, tycker jag Ystad är en av Sveriges vackraste städer dessutom, så att det var ju bara ett plus i kanten.
Ja, oh, fantastiskt. Okej, okay, så du var med i den där handbollssatsningen alltså?
Alltså det var inte en så lång tid egentligen, men Vi hade ju liksom ett kontor där vi satt och spelade och det var jättesatsigt på det sättet och det är ju all cred till dem. Det var det är en av få organisationer som jag jobbat eller spelat för som faktiskt har en good intention med vad de vill göra med e-sport och deras sätt att vilja bygga ett lag och en organisation var väl med att gå på det här riktiga sportidentiteten då, att liksom ha en coach, ha en manager, ha en styrelse och ha någonting som att spelarna inte bestämmer vem som sitter på bänken, vem som spelar och så vidare, utan att det är organisationen lite mer som styr och ställer lite. Och jag tyckte att det fanns mycket nackdelar men också mycket fördelar med det. Nackdelen av det var väl att jag försvann. Men fördelen är också att jag fick bibehålla mina vänskaper med de jag spelade med. Så att jag tror organisationer i generellt i Sverige har en lång väg att komma. Men jag tror att det är på rätt väg i alla fall.
Jag känner att jag har en grej som jag vill prata om. Är det, är det grönt eller? Det är just när vi pratar om ja, men att tävla i lag och allt sånt där liksom, så tänker jag på min korta e-sportskarriär. 2014 här så började jag plugga här i Örebro. Och då, ja, det var nog första hösten där liksom. Jag hade inte så mycket kompisar och så här, men jag spelade i ett så här semiproffs-dota-lag skulle jag väl kalla det för. Som heter Druids, ett gammalt klassiskt.
Ja, Druids, ja. Det är ett 1.6-lag också.
Ja, CS. Ja, precis. De har väl haft ett B-lag i de flesta spelen. Ett så här halvbra, vissa som varit okej kanske sådär. Men vi var ju inga höjdare, alltså vi var ju inte dåliga. Men ja, vi var väl liksom ett T2-lag helt enkelt.
Ja.
Så vi var helt okej i alla fall. Men då fanns det en snubbe, låt oss kalla han Lau. Vi säger Lau.
Låt oss kalla honom Lau.
Ja, det är nästan hans nick, så det var därför. Men han bodde i Kumla då, som är typ rätt nära Örebro då. Och så bjöd han in mig till en fest en gång. Vi hade aldrig träffats förut liksom. Vi hade spelat samma lag då ett halvår eller någonting. Och så bara så, ja men visst, jag kommer liksom. Jag hade inte så många kompisar än i Örebro och sådana saker. Så jag bara, ja men visst, jag joinar. Och så glider jag in där på tåget till Kumla. Så först var det ju katastrof, för han sa så här: nej men de kollar aldrig biljetter på tåget där, så sätt dig bara längst upp och så är det fine liksom. Du behöver inte betala biljetten, så här, om det skulle bli något då fixar jag det. Och så bara, ja, varför inte? Han åker tåg mer än mig. Så gjorde jag det och så blev jag stoppad såklart och fick betala böter för att jag inte hade biljett på mig. Så det börjar ju inte så jävla bra redan där. Men ja, sen kommer vi in, sen kom jag in då, så han bor i ett något litet hus typ. Jag vet inte om det var hans hus eller vad det var, men i alla fall så var det jag och han, och så var det bara massa så här rätt så unga tjejer typ så här 18 eller någonting. Och han bara tog ut mig till ett rum först, bara så här, du Jompa då, alltså som jag kallas i in game. Bara så här, nej du får inte säga till min flickvän och de här andra tjejerna att vi träffats, vi har spelat, vi spelat tillsammans. Du får inte säga det, min tjej vet inte att jag spelar liksom en gamer och spelar Dota och sådana saker. Du får inte säga det. Och jag bara såhär, nähä, vad ska jag säga då? Men det så här, ja, men jag har varit militär förut och jag har gjort utlandstjänst och sådär. För det hade han faktiskt gjort då, han har varit i Mali tror jag eller sånt där. Och han bara säger, ja men vi träffades där. Du är gammal militär, du känner mig från militären och är på besök liksom och ska festa med mig. Så jag bara, ja okej då, jag ska gå väl med på det liksom. Och så fick jag ju, det slutade med att under den här kvällen fick jag gå och ljuga då och låtsas vara militär som känner honom från försvarsmakten liksom. Och sen, det tar inte slut här, för att han på kvällen, han höll på, han var nog lite av en mytoman liksom, men han snackar om att han var en livvakt åt någon rik jävel, åt hans barn eller någonting, och att han hade liksom ett tjänstevapen och fick gå runt, alltså fick bära vapen lagligt liksom. Så han hade en pistol hemma. Så att han var så här, ja men Jonas, här, du nu så här, fan, det här var rätt kul alltså. Vi går ut till mitt garage och så ska jag visa dig min pistol. Jag bara, jag vet inte om det är så bra idé, så här, vi är fulla runt 20-årsåldern, så här, ska vi verkligen gå ut och skjuta med din pistol? För det var så här, ja men du ska få skjuta med min pistol, Jonas. Det är så här, bara, jag vet inte Lau, om det här är en så bra idé. Men vi gick ut i hans garage i alla fall. Och där plockade han upp pistoljäveln. Jag trodde inte att det var på riktigt alltså. Men det var på riktigt. Han hade en riktig pistol i garaget som han bara... Och jag bara så här, fuck, det här, that's it for me. Så alltså, jag drar direkt nu. Jag orkar inte mer med det här. Och efter det då, så naturligtvis så drog jag från Druids-laget också, ska jag meddela. Det var inte långt efteråt. Men alltså, det är den sjukaste snubben jag någonsin träffat. Inte bara via spel, utan överlag. Den här snubben var ju helt, helt bort i huvudet. Alltså. Då... Väldigt märklig upplevelse.
Ja, väldigt märklig. Nu måste jag bräcka dig med en kille jag träffade genom Dota. Det var en tysk polis. Ja. Som jag spelade en hel del. Vi hamnade på samma server. Och så här, vi gillade varandras jargong, antar jag. Så vi la till varandra och sen började vi gamea ihop. Och någon gång så här så bara, ah, men kan vi sätta dig, vet du, kan vi lägga till varandra på Skype så ska vi snacka lite. Ja, så snackade vi lite. Och han var så här asbiffig, du vet, sjukt mycket muskler.
Ni körde cam alltså?
Ja, absolut. Han ville snacka över cam.
Okej.
Och sen började han liksom visa sina påsar. Så han bara, ah, den här har jag för att vakna. Den här har jag när jag tränar. Den här har jag, det är mer långgående för att jag ska liksom få upp muskelstyrkan. Den här har jag för att varva ner. Och så visar han drog efter drog efter drog efter drog. Och han var liksom, han var tysk polis.
What the fuck?
Så jag kände så här, jag tror att jag aldrig loggar in på den här Skypen igen. Och så råkar jag blockera honom på. Och då är det ju skönt att man känner folk över online, för det är bara liksom ghosta liksom.
Ja, men verkligen. Ja, det finns ju mycket märkliga människor online, så är det ju. Men det trodde jag inte om en Dota-spelare.
Nej, vara. För de är alla så jäkla bra.
Nej, absolut inte. Men, tvärtom.
Men en grej som jag krokar fast vid där, är det där stigmat kvar? Håller man fortfarande tyst om att man gamer för brudar? Det kan inte ju...
Ja, jag tycker det faktiskt.
Tycker det?
Är det så? Mm.
Ja, alltså säger man till en tjej, alltså jag har ju till och med sagt, alltså när en tjej har frågat, som jag dejtade då kanske för ett halvår sedan, så frågade hon så här, men vad gör du liksom? Och då var det så här, ja men jag spelar CS, det är en e-sport då. Hon bara, vad är det liksom? Så visade jag henne så där. Och hon bara, okej. Okay. Så jag märkte liksom att hon var så här lite, alltså typ avtänd kan man väl säga. Okay. Och då sa jag bara, men jag tjänar jättemycket pengar på det, fast jag inte gjorde det. Bara för att liksom få henne intresserad. Så att jag från mina händelser så tycker jag att det är fortfarande lite dåligt i tjejers ögon som inte är insatta i sport att liksom spela dator och sådär.
Ja, just det.
Det är lite töntigt i deras ögon.
Jag var på Kappa Bar här förra veckan. Jag måste säga att den lokalen var full av ganska mycket snygga brudar alltså. Så det, jag tror att det kommer nog, alltså så här, det är ju en community som uppenbarligen har väldigt, väldigt blandat. Men jag kan tänka mig att det kommer från de som inte förstår ens intressen och kommer utifrån kanske inte alls. Jag dejtade faktiskt en tjej som kollade på snett på mig när jag berättade hur passionerad AIK-are jag var. Jag tror
det är ändå förståeligt. Den köper jag. Vad händer nu?
Ja. Vi kan prata om något annat nu tycker jag.
Nu jag kattar av dig där.
Usch, du är så otrevlig, Jonas.
Ja, men
här försöker vi börjar... dela våra hjärtan och så kommer du och bara, nej, jag förstår. Ja, okej. Okay. Soft, vi går vidare då. Vad tycker du om Elitserien då som serie?
Jag tycker det är en otroligt bra serie. De har absolut sina nackdelar, men jag tycker att det de gör för svenska scenen, speciellt Jägaren då, tycker jag är otroligt viktigt. Och det är väldigt hjälpsamt för spelare som kanske inte känner så mycket personer och har ett kontaktnät, men och liksom att chansen för dem att visa sig, vilket jag som exempel vad jag vet, vad heter han, Joel XD, kom in som 15-åring, gjorde jättebra ifrån sig elitserien, och bara visat att han var en av få personer som är otroligt duktig. Och varit direkt liksom upplockad av bra spelare, spelar med bra spelare, och nu spelar han i ett tier 2 lag i Europa, och gör jättebra ifrån sig liksom. Så att, och det är så här, det är många spelare som är tack vare serien där de är idag.
Fantastiskt.
Så att jag tycker verkligen att, jag tror inte, hade inte varit för elitserien, så tror jag inte att vi hade varit där vi är idag, innan svensk CS.
Fan vad coolt. Ja. Har du någon favoritcaster då? Du får inte säga igen.
Nej men, jag tycker kreativ är duktig. Han har en väldigt skön energi och han lever sig in i det han gör.
Jag träffade honom idag faktiskt.
Ja, nej, men så att han, jag tycker att han är otroligt duktig. Jag tror att han borde fortsätta kämpa för det han tror på. För jag tror att han har en karriär inom casting.
Ja, det är kul att höra. Ja, han har, precis som du säger, en enormt bra energi. Ska få försöka.
Hur länge sedan jag träffade honom nu?
Ska försöka få till han till podden också. Det glömde jag säga när jag träffade honom idag. Definitivt.
Att han ska vara med i podden?
Ja.
Det blir en surprise för den. Men det är en CS-caster alltså, ni pratar om det.
Ja, precis. Okay. Nej, men han caster också Rocket League, så...
Ja, fan, det är roligt.
Bra energi. Ändå. Han var även på VM-kvalet som du var på, Jonas.
Där jag castade av alla.
Då var du också caster.
Vem var han då?
Nej, jag vet inte om han castade någonting, men han gick omkring och hjälpte mig själva eventet i alla fall. Jobbat väldigt mycket.
Var det på
Esen-studio?
Esen då, eller? Ja.
Esen var det du och jag träffades också, Kevin.
Jajamän.
Jaha.
Det var när jag jobbade för Prima faktiskt.
Ja, precis. Och där är det ju också ett gäng som har en helt annan energi, som liksom, vi ska förändra det här, vi ska göra någonting. Det är det jag tycker är så jäkla kul, att träffa e-sportare som inte bara sitter och gnäller över situationen, utan faktiskt gör en hel del också. Det är jäkligt kul. Det märker man ju från många håll. Jag har träffat väldigt många positiva som försöker göra sitt bästa och se till att coacha lag. Ja, men de försöker dra igång det här och organisera e-sporten. Det tycker jag är jätteroligt faktiskt.
Ja, faktiskt.
Så i framtiden då, har någon du tycker vi ska prata med här i podden generellt?
Jag skulle faktiskt i så fall ta in Elo, skulle jag nog säga.
Ja, okej.
Okay. Elo, han har mycket erfarenhet. Han har varit proffs. Han skulle säga att han är mer kunnig om svenska CS än vad jag är faktiskt. Och han har väldigt intressanta synpunkter på svensk CS också. Så han är väl en intressant profil. Bortsett från han så är det väl orgägaren för dem jag spelar nu, Falken. Erik heter han. Han är också en sån där, lite som de är Prima, som verkligen faktiskt vill någonting med sport. Och han har lagt ner all sin tid och energi på att utveckla Falken till det där idag. Och idag har de liksom samarbete med Allsvensk fotbollsklubb, Degerfors.
Wow.
Och liksom, det är tack vare hans energi han ligger ner och vad han verkligen vill få ut av att göra eller ha en organisation. Så att han också är väldigt intressant att prata med.
Det här ska jag lägga på minnet. De har alltså samarbete med Degerfors. Yes. Det är jätteintressant, för det där man märker mer och mer hur, ja, men du spelade ju lite grann där för Ystad, så det handbollslandslaget har börjat engagera sig i e-sporten. Och jag vet, 2017 så fanns det 50 sportorganisationer världen över som hade investerat i e-sport. Två år senare var det 250.
Ja, precis.
Kollar man på Paris Saint-Germain och alltså andra organisationer, de köper ju upp.
Schalke.
Exakt. Så det är en utveckling som verkligen går förbi de traditionella medierna skulle jag säga.
Mm.
Oh ja.
Det kommer sakta men säkert.
Mm. Verkligen. Vilka gillar du att följa på Twitter då? Där har jag sett att det hänger.
Ja, måste jag kolla lite på min Twitter. Nej, men jag följer väl generellt sett proffsen, men även den som jag tycker är mest intressant, och det är ju Richard Lewis. Jesus, vad den killen gör mycket för e-sporten. Han och Forin är väl mina två favoriter. Och titta på och höra vad de tycker och tänker. Alltså de är sådana som i stort sett skiter i vad folk tycker om deras åsikter. De vill få ut dem oavsett. Och jag tror det är därför de har lyckats och där de är idag. Så att jag tycker att de två är e-sportens grundpelare, om jag ska vara helt ärlig.
Mm. Fett.
Det är du som är twittern då. Twittran av oss, Jonas.
Twittran? Ja. Nej, fan, jag hänger inte på Twitter.
Det är den här poddens största jäkla nackdel. Att vi liksom, ingen av oss har rutin på Twitter. Vilket vi definitivt borde skaffa. Så, men det, ja, det kanske blir ett framtida projekt. Vi håller på att öva oss
fram. Det är där alla hänger tyvärr. Nästan.
Ja, det är ju så. Det är ju verkligen så. Så det är ju definitivt någonting vi borde fila på.
Ja, då blir det ett Twitterkonto efter avsnittet då, så att ni vet.
Som du sköter, Jonas, eller hur?
Ja, visst, jag tar på med det.
Nej, det där, ja. Det finns så många plattformar nu man ska ha koll på som man inte missar. Och så fort man går in i ett nytt projekt, då är det någon som har öppnat upp en ny plattform som man ska använda. Så det är fler appar, fler hemsidor. Det tar aldrig slut, alltså.
Jag måste ställa mig upp lite.
Jajamän.
Ja, men fan, jag blir vad säger man, seg i kroppen, bara sitta.
Vill du ta en paus eller vad vill du göra?
Nej, jag vet inte. Vi har kört 1:12. Är det något mer vi tänker vi ska täcka?
Ja, alltså jag tycker vi har gått igenom sjukt mycket, men så, och du brukar ju vara indikator när det börjar vara dags att runda av, så.
Ja, nej, men jag kan, jag om vi ska fortsätta så tar jag gärna en liten paus dock i alla fall och sen åter.
Ja, men vi gör så, vi tar en bensträckare på någon minut eller två.
Då är vi på gång igen här.
Mm. Känner du taggad igen? Har du fått
ja, men helt okej.
Har du fått blod till röven nu?
Vad sa du, om jag fått vad?
Blod till röven.
Nej, det vet jag fan, men ja, det, eller jo, det kanske jag har.
Ja. Ja, men vi rundar av på några minuter helt enkelt.
Ja.
När du är redo, Kevin.
Jag är redo.
Du är redo. Nej, men för jag funderar på lite det här. Vi gjorde ju en liten kort undersökning för ett år sedan ungefär, där vi ville ta reda på lags behov generellt. Vad som skulle behöva backas upp. Och då vet jag att jag frågade dig. Du hade lite idéer där. På behov som skulle backas upp. Till exempel av ett förbund. Eller kommande organisationer. Som kompletterar den nuvarande. Kommersiella delen av e-sporten. Vad mer förutom. Just pengar. Tänker du att ett lag. Kan komma att behöva i framtiden.
Alltså jag tror att det är som vilken sport som helst, till exempel fotboll, men då har du en fotbollsplan som hjälper dig att spela fotboll liksom. Och det är väl lite samma sak där, att det kanske inte bara just det pengar, det kan vara att en spelare har en jättedålig dator och en bättre dator kan hjälpa han att bli ännu bättre. Mus, matta, mus, allt sånt, alltså gearet som man kanske behöver, men även liksom bootcamp facilities, ha ett kontor där dina spelare kan åka in för att kanske köra en turnering. Behöver inte vara någon fancy liksom, men just det här med att ha en organisation som visar dig att vi tror på er är nog det viktigaste i dagens, i alla fall CS. För just nu är det många organisationer som är bara där för att visa upp sitt namn. Men egentligen bryr sig inte om sina spelare. Och jag har varit, jag vet många sådana organisationer, utan att nämna namn, men det finns lite för många av dem skulle jag säga.
Jo, men det här mänskliga, det kan jag tycka är någonting som vi brister generellt liksom när det kommer till online och kommersiellt, att det blir lätt att man tror att de här stora märkena och stora profilerna och sånt, att det är det handlar om. Men att just bara ha tryggheten att spela i team med några som bryr sig om, kanske till och med lyssnar på människors behov, och att man har någonting, precis som du pratade om tidigare, med teambuilding, att man faktiskt får känna sig tillhörig till någonting som betyder någonting för de spelarna som lägger väldigt, väldigt mycket tid på sitt lag.
Ja, exakt. Det är, jag tror Prima var ju väldigt bra och dåliga på det där. Det de gjorde bra var att de tillförde med till sina lag att åka iväg på bootcamps och betalade för det liksom, och gick ut och käkade middag med sina spelare och liksom visade att man var där liksom. Men sen fanns det mycket också annat, som vilken organisation som helst, där man kanske använder sina spelare just för att använda dem som reklam, vilket jag kan tycka är fel. Men det är som sagt, det är så många som gör så, så att det har blivit som en norm i svensk organisation, hur de fungerar. Men jag tror att det man mest ska fokusera på för att hjälpa spelare är väl kanske att visa dem att man, alltså att man uppskattar det de gör. För utan spelarna så finns det ingen organisation. Det är ändå spelarna som faktiskt sätter dem på kartan och visar vilka de är. Så att jag tror att visar man bara uppskattning, så tror jag att man kommer en lång väg.
Vad är ditt bästa spel då? Gamer någonting utöver e-sporten?
Alltså det är väl, nej, skulle jag inte säga. Det är nog, just nu är det nog bara CS och lite LOL på sidan om. Spela lite LOL så med liksom gamla vänner och sånt där, och bara för att liksom ta det lugnt och inte behöva använda hjärnan för mycket.
Just det. För det är där det tar stopp liksom, att du känner att hjärnan är lite överbelastad.
Ja, alltså det kan vara efter bara en dag där du har haft träning liksom, att shit, nu vill man bara kolla på film eller serie och bara inte tänka alls liksom. För jag känner själv att mitt humör går ner, man kan bli lätt sur, man känner sig utmattad. Så jag brukar ju nu efter varje träning, går jag alltid på mitt gåband här hemma efter varje träning, bara för att ja, men tänka på annat och bara liksom få lite andra saker att tänka på.
Ja. Det låter vettigt. Ja. Ja. Jag älskar det där också. Jag var känd i mitt gäng. Det finns på våran Discord en lista på alla mina quotes. Som jag brukar säga. Och ett stående skämt var att jag spelar ett game och så ska jag på promenad. För att jag inte orkat mer än ett game i rad är tillräckligt, och sådana här citat var det mycket av som jag brukade dra. Mina polare då var ju verkligen alltså nötare verkligen, av rang liksom, men jag var lite mer såhär, nej, men jag måste ändå ta en paus ibland liksom.
Ja.
Och jag gick på promenad väldigt mycket också, så för jag blev verkligen så här, förlorat 2 games i rad. Alltså jag behöver ta lite luft, jag går på en promenad. Medan de var och ber sig bara, nej men vi kör tills vi vinner, vi ska bara köra och köra och köra.
Ja, jag har också sådana vänner faktiskt. Ja. Jag kan känna själv att jag kan köra max 2 games när det kommer till pugs. Sen behöver jag ta kanske 20-30 minuter och kolla på en serie eller bara göra någonting helt annat från CS, bara för att liksom få, alltså typ som att starta om hjärnan när det kommer till CS liksom.
Precis, ja, exakt likadan alltså.
Men det börjar ju bli ett stående skämt med här också med podden, för dig Jonas.
Ja,
Ja, det kanske ligger någon sanning i det då, helt enkelt. Ja,
nej, jag är sån här osund nötare. Så att jag har ju liksom, när jag kan knappt kliva upp ur min gamingstol när jag har kört färdigt. För jag glömmer bort tid och rum och så pressar jag alldeles för långt. Och sen är jag disorienterad när jag vaknar dagen efter och bara, var var jag någonstans? Okay. Liksom. Så jag, alltså min förmåga att ta hand om mig själv försvinner när jag blir besatt av ett game liksom. Ja, Jonas, vad tror du? Ska vi avsluta?
Ja, men det blir bra här tror jag.
Ja, jag ser att du börjar flacka med blicken och skaka lite och
nej, men det gör jag alltid.
Tugga fradga.
Okej, det var lite overdrive för de som lyssnar. Mm. Men ja.
Nej, men några avslutande ord. Tack så mycket, Kevin.
Ja, tack så mycket, ja, Kevin.
Tack själv. Kul att vi fick till det.
Ja, verkligen.
Ja, skitkul.
Jag kommer ihåg, vi pratade om det här. När var det? 2020 måste
ja,
vara,
absolut. Men det var ju på gång ändå att vi skulle, det var bara att vi hade inte kommit hela vägen att få ihop ett bra team, sätta igång och bara pressa.
Ja, nej, så att jag har haft ögonen på er faktiskt, så att det var kul att få vara med och prata lite.
Ja, nej, men vi har bara börjat, så det nu kör vi på här helt enkelt.
Ja. Så... Och jag är bara, alltså jag har svårt med koncentration och sitta still och så det är inte så att jag är uttråkad, Kevin, utan jag bara, jag är motoriskt konstant rastlös. Det är på papper.
Det är inte dig han är arg på. Det är, han är så där.
Det är mig själv.
Yep.
Ja.
Nej, men så du vet. Det är bara sån, ja. I guess. Men ja, då det blev nästan 1,5 timme ändå.
Mm.
Underbart. Men vart hittar man dig då, Kevin, om man vill snoka upp dig och följa dig på sociala medier eller kolla på dina CS-matcher?
Ja, Twitter är ju ett LDNNCS. Så att det är väl där jag är aktiv och postar saker. Och vill man se mina bilder på Instagram så är det väl Kevin Lindfack Tunda liksom. Det är inget avancerat så.
Grymt.
Men Twitter för de som är e-sportsintressanta då.
När är det nästa match då i Elitserien?
Elitserien har faktiskt tagit slut så att det är ingenting där. Däremot så har vi ju andra matcher och det är väl nästa match är imorgon. Klockan 7 tror jag att den är.
Okay. Är det på Twitch då?
Spännande.
Ja, twitch.tv/FalkenGG.
FalkenGG, ja men grymt.
Ja, då ska jag försöka kika på det. Får vi se
ja, det ja, jag måste nöra ner mig i CS igen. Men tack så mycket för idag då, nu kör vi.
Tack så mycket.
Bye bye.
Tack.